Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Idag så ska vi träffa den ganska nyblivna entreprenören Patrik Illerstig som har dragit igång en startup som är en e-handel för begagnade bilar och laddhybrider. Bolaget heter Carla och ni gick live i bara för något halvår sedan. Välkommen hit.
Tack snälla. Kul att vara.
Nu sa jag att du är nybliven entreprenör, kan man väl säga, eller?
Jo, men det kan man säga. För första gången är riktig entreprenör. Jag har varit lite smygentreprenör tidigare, men nu har jag givit mig ut till fullo.
Ja, kastat ut.
Ja, precis så. Slängt mig ut från trygghet rakt i någonting jätteläskigt.
Ja. Hur läskigt är det?
Jätte. Men jättekul. Dalarna är fruktansvärt djupa, men topparna är oändligt höga.
Ja. Du, detta att du har en ganska intressant bakgrund. Vi återkommer till den alldeles strax. Men detta att ni fokuserar på begagnade bilar, elbilar och laddhybrider, varför då?
Ja, för mig har det varit viktigt att göra någonting som man kan stå för. Mm. Och jag tycker det är superkul att sälja bilar online. Om man ska kombinera de två så landar man lätt in i elbilar. Och när man gör någonting så vill man gärna att det ska vara en stor marknad som kanske inte är alldeles för överetablerad just nu. Och elbilar började komma stort för 3-4 år sedan och det exploderar för varje år ökar. Vilket gör att begagnat marknaden för elbilar idag är ganska liten. Men den kommer ju vara marknaden om 10 år. Så därför ser vi att vi kan åka dit pucken är på väg så att säga.
Mm. Men det är liksom, när man ska då sälja begagnade bilar, då måste man ju ha massa bilar. Kan du berätta lite om hur ni har gjort?
Absolut, och det som är så kul när man startar ett bolag är att man börjar med någon slags filosofi, i alla fall så har vi gjort. Och sen vart det tar vägen, det förändras över tid. Mm. Så vårt mål är ju att fler ska kunna köpa eller köra en elbil. Och då började vi precis som du var inne på med att sådär, det kan vara svårt att hitta en elbil och sen är det svårt att köpa en elbil. Och sen ser man ju, precis som du gjorde, du var snabbare än vad vi var, att vi måste kunna köpa elbilar själva. Mm. Och sen ser man att det finns ett jätteproblem också när man faktiskt har bil sen. Så vårt mål är att fler ska kunna köra elbil, men vår egentligen stora vision är att kunna hjälpa kunder tvärs alla de här faserna. Mm. Så nu köper vi elbilar från konsumenter, från företag, från bilhandlare, från auktioner, från bilvarumärken och massa olika källor.
Ja, det låter ju ganska, det låter ju som att det där kostar lite grann. Hur har ni gjort?
Ja, men vi har haft turen att få in jätteduktiga investerare. Så några som heter Vostok New Ventures, Luminar Ventures, Inbox Capital, Sophie Stenbeck har en investeringsverksamhet som heter Max Ventures. Och ett antal andra. Och vi tror väl lite att det är en sån här möjlighet som man måste springa ganska snabbt på. För den här marknaden kommer ju inte vara ny om 2 år. Så bra investerare i ryggen och sen är det upp till oss tror jag att bestämma själva hur ambitiösa vi kan vara. Så jag tror vi faktiskt sätter våra gränser själva ganska mycket.
Men detta då, för ni tog in, var det 105 miljoner eller någonting ganska nyligen?
105,7 precis.
Ja. Och det kanske kommer behövas mer framöver, eller?
Det kommer garanterat att behövas mer pengar.
Ja, men det låter också som ganska smarta pengar som ni har tagit in till exempel med VNV, alltså Per Brilliot och sådär. Tänkte ni så själva? Eller hur? Ni var ute på en runda helt enkelt.
Ja, vi lärde känna Per och VNV i maj förra året, för då gjorde vi en lite mindre runda. Och sen kom vi tillbaka några månader senare och hade en diskussion, och då jag tror de blev imponerade över hur snabbt vi hade sprungit och att vi faktiskt på ganska kort tid har fått ganska många nöjda kunder. För det är nog det som vi tror är den riktigt stora skillnaden vi kan göra. Tittar man på Trustpilot från olika bilhandlare eller bilverkstäder, så kanske det inte är den kategorin där man har allra gladast kunder. Vi är helt besatta av att ha nöjda kunder. Så det tror jag gjorde, det fokuset och snabbheten vi har kunnat uppvisa tror jag gjorde att vi fick med VNV. Och det ena brukar ofta leda till det andra. Folk känner folk, så vi lyckades få ihop ett bra total. Liksom.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Innan du börjar med detta, eller hur väcktes tanken?
Men bakgrunden är väl att jag... Tyvärr gammal managementkonsult i grunden som sen slängdes in i något slags semi-entreprenörskap med Rocket Internet. Tre tyska galna bröder som kopierade eBay, som sålde dem det till eBay, kopierade Groupon, sålde till Groupon, kopierade Zappos, det blev Zalando, och så skulle de sätta upp en... De kom egentligen på att det är rätt smart att kopiera saker och göra det riktigt bra, riktigt snabbt. Så då satte de upp en liten klonfabrik i Stockholm. Och jag och en annan kille som heter Jakob Wern skulle egentligen ta koncept från USA och stoppa in dem i Norden. Och ta nordiska koncept och försöka trycka ut i andra länder. Så det var en sån här liten örfil från att vara konsult in i liksom någon slags entreprenörskap. Det var ett kort tag. Och sen,
hur länge?
Det blev, vad blev det, 9-10 månader någonting?
Ja, det är kort. Ja.
Rude Awakening från Consulting.
Ja.
Och då pratade jag med Kinnevik, som var stor ägare i Rocket Internet då, och hamnade på Sedon Group som det hette. Och där blev jag affärsutvecklingschef, och det var en kille som slutade som hade tittat lite grann på att göra det Klarna gjorde för Sedon Group som det hette då, som Nelly, Sedon och de här, ville vi göra själva. Och jag tyckte det lät superspännande. Så då började jag göra det.
På Qliro?
På Qliro, precis. Jag grundade det inom den här koncernen och var vd för det i knappt under 5 år. Superkul på så många sätt. Vi var 200 anställda, där det precis gått break-even, men det gnagde lite mig hela tiden att låna ut pengar till folk faktiskt.
Låna ut pengar, och det är inte bara man lånar ut pengar, utan det är ju också konsumentkrediter och sådär. Vad var det som gnagde?
Nej, men jag är uppvuxen med en ensamstående mamma på 90-talet, och jag kände inte riktigt att jag kan stå för att låna ut pengar till så höga räntor. Jag har inget problem och dömer ingen annan för vad de gör, om de lånar eller lånar ut, men lärdomen blev nog lite att om man inte på riktigt kan älska och tro på det man gör, så är det för mig i alla fall supersvårt att sälja det. Om man inte kan sälja någonting, då ska man inte vara ansvarig för det heller.
Mm. Men var det också att du såg också liksom beteendemönster? Alltså för många som är inom den branschen, de säger ju ofta så här, vi hjälper ju folk faktiskt, att vi möjliggör ju för människor att kunna köpa saker och sådär. Men var det någonting...
Nej, men absolut. Jag tror det är viktigt att komma tillbaka till hur personligt styrt det där är. Hur man värderar saker, vad man värderar, om man kan titta på... Jag kanske har lite svårt att ibland att titta på en siffra och säga att den där siffran är vad den är. Om det är 0,1% så kan jag nog ofta falla tillbaka till att den där 0,1% ändå är människor som får ett problem.
Ja. Du menar 0, ja, det här går till kronofogden?
Ja, det var bara en dum siffra. Ja. Då kanske jag själv väljer att göra någonting där den siffran inte ens finns att prata om. Men det återigen, det är väldigt personligt. Och jag tror poängen är, det handlar inte om kanske att... Det handlar om att man måste älska det man gör.
Ja. Ja.
Så.
Ja. Och då kände du att det här gnager lite grann.
Det gnagde jättemycket.
Men du hade också byggt upp det där. Och sen så bara, vad har jag byggt?
Nej. Vad har jag gjort? Nej. Nej, men å andra sidan, det var ju också så där... Och ens egna värderingar, hur de faktiskt också kan påverka till det positiva. Så. Men jag kände väl att tänk om man kunde få göra någonting där man kan inte behöver liksom lägga band på sig, utan kan springa hur fort man vill och prata om det hur mycket man vill och sälja hur mycket man vill. Och så.
Ja, ösa.
Ösa, precis. Så då slutade jag där och gjorde lite allt möjligt för mig att starta en liten marknadsplats för catering som heter Caterbee. Som har gått fantastiskt bra nu när corona börjat lägga sig lite. Så ett jätteduktigt team som gör det. Men sen i alla fall så kom jag i kontakt med Volvo Cars. En gammal chef som rekryterade in mig där.
Från Kliro-tiden?
Nej, från McKinsey-tiden.
Så ni hade haft kontakt hela tiden?
Ja, precis. Och då valde jag nog faktiskt att börja på Volvo väldigt mycket för att det var så fina värderingar. Just det här värderingsstyrda hade blivit för mig väldigt viktigt. Och jag blev jätteimponerad av alla ambitioner och liksom visionen och ledarskap och allt det där. Och en produkt också som kändes verkligen wow. En Volvo, det kan ju faktiskt stå och tog sälja.
Håkan Samuelsson var chefen då? Fortfarande.
Ja, men precis. Det var han, absolut.
Hur var han då?
Fantastisk. Nej? Jätterolig, tycker jag.
Vad säger du nu när han ska sluta då?
Vad säger jag egentligen? Liksom tråkigt för Volvo måste det nog ändå vara på något vis. För han har ju personifierat. Tänk allt positivt som hänt för Volvo under de här 10 åren han varit vd.
Faktiskt.
Men han kommer säkert hålla sig kvar i kulisserna på något vänster.
Ja. Och då på Volvo Cars, då hade du hand om, du skulle utveckla onlineförsäljningen, eller hur?
Precis. Det vi började göra var att fokusera på bilabonnemang, som egentligen skulle vara då dels ett sätt att kunna sälja direkt till konsumenter tillsammans med återförsäljare, men ändå ha en egen kanal. Och ett sätt att sälja online. Och sen också ett nytt sätt att ha bil.
Och detta då med onlineförsäljningen, det är väl hela, liksom hela bilbranschen har blivit lite fokuserad på att man ska få lite kontroll vem som är kunden, eller vad handlar det om?
Nej, men precis, och det finns nog många olika aspekter av det där. En del handlar väl om folk säger att ja, men titta, Tesla visat att det går att sälja online. Så det är Tesla som driver det här. Andra kanske säger att titta på vilken kategori som helst, så är det klart att kunder vill kunna köpa saker online och offline. Och andra kanske kommer mer ur ett liksom industriellt perspektiv och säger att varför ska man kunna köpa en bil av exakt samma modell för 100 000 kronor mindre hos handlare A istället för hos handlare B? Det vill säga, vi borde kanske kunna kontrollera våra priser lite bättre. Och på samma sätt så pratar ju väldigt många om det här, vem äger kunden? Och det kanske är lite så där udda just i bilbranschen. Jag menar, om du köper en iPhone på Elgiganten, vem är det som äger kunden då? Är det Elgiganten eller Apple? Jag skulle säga att det nog är Apple. Så ur ett liksom industriellt perspektiv tror jag det handlar såklart lite grann om liksom vad vill kunder göra, men ganska mycket om hur kan man liksom få kontroll över prissättning och hur kan man faktiskt ens veta vem ens kund är.
Och vad gjorde du då? Vilket år exakt är det här? Och vad lyckades du åstadkomma den här tiden?
Det var 4 år sedan, måste det ha varit. Ganska exakt. Nej, men det vi gjorde var egentligen att gå från ingenting till vad jag har hört ryktas att sälja tusentals bilar i månaden med hjälp av nätet.
Mm. Det som jag hör här också, det är ju att du har ju varit en väldigt så här, intraprenör kan man ju säga då. Också där på CDON med Clio och sen här på Volvo kan man ju säga. Men jag tänker också att hoppet från det här ändå lite mindre Clio till Volvo, hur var det hoppet? Och liksom att du ska innovera inom ett så pass stort bolag.
Det fanns ju både ljusglimtar och mörker i det.
Ja. Vi går bara till mörkret.
Ja, nej, men om man börjar med det som man blev sådär wow, det var ju jäklar vad mycket duktiga människor det finns. Mm. Här är liksom en expert som har jobbat på Amazon.
Ja.
Honom skulle vi aldrig haft råd att anställa. Eller en tjej från Google som vi liksom, och från ett globalt kompetensperspektiv också liksom, och intrycksperspektiv. Sen är det klart det svåra är att gå från att vara kanske en matris där man har liksom länder och man har funktioner till, och så kommer någon sån här online tomte från Stockholm och säger att hej
till Torslanda.
Nu ska vi sälja
till
bilar
Torslanda.
Online. Så jag tror det är väl många branscher man tittar på H&M. Jag brukar ta H&M som ett intressant exempel att man de problemen eller utmaningarna H&M haft till exempel att ställa om till att sälja både online och fysiskt, då äger man ändå också sitt återförsäljarnätverk så att säga. Och använder liksom ett IT-system kanske globalt. Det vet jag inte om de gör, men så. Men ett företag som Volvo då, eller Volkswagen eller vad det nu är, som har liksom tusentals återförsäljare i alla länder man kan tänka sig. Och många av de återförsäljarna jobbar med jättemånga olika varumärken. Och då kommer man och säga att hej, nu ska vi göra så här. Det är klart att där någonstans börjar komplexiteten.
Och en frustration eller för att det är så stort, eller?
Ja, frustration. Ja, men jag är väl en sån som blir lite frustrerad och sen vill jag lösa problem. Och det är klart att det går lättare att lösa problem ibland. Det går snabbare att lösa problem när det är lite mindre setting.
Vi nästan alla, du är ju ganska ensam om att köra online eller utveckla onlineförsäljning för ett bilföretag. Nej, vi som inte har sysslat med det, vad är den stora svårigheten? Alltså för att på sikt då så hoppar man ju över ett led kanske då, återförsälja ledet, eller? Tror du det kommer hända?
Nej, jag tror det handlar om att omdefiniera roller. Bilar, visst man kan en NFT-bil som man kan köpa liksom ha i någon wallet någonstans.
Ja.
Men en bil är ju rätt fysisk. Du måste lämna över bilen, du måste kunna serva bilen. Jättemånga vill ju faktiskt titta på bilen.
Plus att det är roligt att vara på sådana ställen. Lite.
Ja, det är rätt roligt ofta när man väl är där. Sen kan det lite jobbigt tycker jag själv privat eller personligt att åka dit. För man kanske måste åka till tippen eller vad det nu kan vara istället. Men så det finns ju en väldigt stark fysisk aspekt. Och sen märker ju vi, jag har med mig från Volvo-tiden, men även det vi gör nu på Kala, att det är ju inte så att kunder skriker efter jag vill köpa en bil online, utan det kunder skriker efter är ju jag vill göra det på mina villkor. Och av de bilarna vi säljer nu så absolut av merparten behöver ju prata med någon, eller prata med oss under köpet. Och det är ju ännu högre krav på exakt hur funkar bilen, exakt hur ser det där ut, vad är skicket och allt det där. Så jag tror även i en framtid där kanske en större del av köpet sker online så blir det här mänskliga superviktigt. Och det fysiska tror jag absolut. Och vi brottas mycket med det där mentalt när vi pratar om oss själva, med oss själva. Vi är liksom inte en e-handel som bara finns på nätet. En jätteviktig sak för oss när vi gick live var att vi skulle ha egen logistik. Dels som en symbol när vi gick live att ska någon kunna köpa en Tesla för 600 000 så måste de nog tro att vi finns.
På Kala pratar
vi. På Kala, förlåt. Nu hoppar jag vidare. Och då sa vi att vi måste ha en egen lastbil som det står Kala på. Och så måste vi ta foton på den för då finns vi. Som en symbol för oss själva men också ett verktyg för att även om du gör allting online så ska vi kunna titta dig i ögonen när vi lämnar över bilen, svara på frågor och liksom finnas. Och nu i april kommer vi också flytta in i en egen, vår PR-kille kallar det ett labb och vi själva säger väl fortfarande tyvärr en verkstad. Där vi kan börja dels förfina våra bilar men också ta emot kunder så småningom.
Men bara lite så här tillbaka där, du var där på Volvo Cars och kände då, eller liksom hur kom du därifrån till idén om Kala?
Ja men en bit var, gud vad enkelt det är att sälja bilar online.
Ja.
Folk säger att det verkar lite svårt, att det, ja, någon gång i framtiden, ja, kanske det kommer. Det var ju lätt som helst, bara man gör det på rätt sätt.
Ja.
Det var det ena. Och det andra var under coronas, den initiala fasen, man träffar ingen, man är helt disconnected. Så väcktes det väl mycket tankar att det är nog första gången i mitt liv som jag kan lite grann om någonting som verkar växa ganska mycket. Och jag har varit den här lite fega intraprenören.
Mm. Det är väl ett okej ord, eller? Vad använder
du? Ja, men lite så. Jag är väldigt så, varit lite riskavärs och sådär. Så tänkte jag, men nu är det väl dags.
Och nu är det väl dags. Och då så tog du kontakt med en gammal klasskamrat.
Ja, men exakt. En person som kompletterar mig jättebra. Han är otroligt liksom positiv, kommersiell, superskarp. Så han och jag blir en superbra kompetens.
Ska vi namnge honom?
Niklas Ljungegård heter han, precis. Vi pluggade ihop och sen, medan jag blev liksom trött konsult i för stor kostym, både billigt och bokstavligt, så men sådär 25 år som säger farbror, så här ska du göra.
Såg nästan vuxen ut.
Ja, precis. Ja, precis. Och sen blev det alldeles för tajta kostymer ett tag också. Det var ingen bra det heller. Niklas istället blev entreprenör och höll på med edtech väldigt mycket. Mm. Så vi är sådana där som när vi har träffats på middagar och fester och allt vad det är, så har vi pratat alldeles för länge med varandra hela tiden tills någons fru kommer och drar i någon. Mm. Och så träffades vi och han var precis liksom på väg ut ur det han hade gjort. Och det klickade jättebra.
Mm. Ja, men okej. Okay. Och nu så, hur många bilar har ni sålt? Och hur ser liksom er affärsmodell ut?
Ja. Vi har väl sålt ungefär 250 bilar. Och affärsmodellen just nu är egentligen att vi köper in bilar. Vi gör batteritester på alla elbilar. För det är väldigt många som undrar, är det lika dåligt batteri på en gammal elbil som det är på en gammal iPhone?
Ja.
Och så är oftast inte fallet.
Men, inte?
Nej, så är det inte. Eller generellt sett inte.
Får jag bara fråga om batterier? Man har ju ibland lyft bilbatterier. Det är så fruktansvärt tungt ju. Hur är det med...
Nej, och lyft ett elbils, alltså högspänningsbatteri, då får man nog vara, då får vi vara ett par stycken.
Aha.
Så det vi gör är att koppla in istället en mjukvara i bilen. Och så måste vi just nu köra bilen en viss sträcka för att se hur mycket energi fick vi ut mot hur mycket borde vi ha fått ut. Och då får man en procentsats. Och det är en sån här lite skräckblandad förtjusning-grej. I början så köpte vi, våra första bilar vi köpte var 15 stycken Nissan Leaf från 2018. Och lite fördomsfullt tänkte man kanske då att det där kan ju inte vara så bra. Första testet visade 86% tror jag. Då var det, hoppas det inte blir lägre. Och sen var det 90, 92, sådär. De håller bättre än vad man tror, de där batterierna.
Ja, är det så? Ja. För det brukar vara då. Men då har ni sålt 250 bilar. På hur lång tid då?
Ja, men vi smygstartade ju lite i juni kan man säga. Och den riktiga stora lanseringen blev i oktober.
Men hur kan ni ändå sälja så många bilar på så kort tid?
För att vi springer ganska fort.
Ja, men mer konkret, alltså hur har ni fått tag på kunder och bilar? Alltså hur...
Bilarna nu...
För de köper ni på Blocket och så vidare.
Ja, precis. Ja, och sen just nu har vi främst använt oss av Blocket som en försäljningskanal också. En marknadsföringskanal, rättare sagt. För det finns ju.
Ja.
Och en av våra investerare var med och grundade 30.se för länge sedan. Och lyfte ganska mycket likheter mellan hur det var med vitvaror då och bilar nu. Och då fanns ju Price Runner. Där får du kunder om du liksom finns och har ett bra pris. Och just nu har vi använt Blocket på lite samma sätt. Sen under våren nu, i takt med att vi bygger upp vårt lager, så kommer vi börja marknadsföra oss mycket mer direkt mot konsument, så att säga.
Ja, alltså det kan dyka upp på ens Insta-konto eller någonting.
Ja, precis så. Precis så.
Ja, okej. Men så då har ni köpt de här bilarna. För det som du sa nu, så här, nu pratas det jättemycket om nya elbilar och så. Men det som du var inne på var ju så här, det finns inte så många begagnade bilar, elbilar hittills. Men ni ändå lyckas hitta ett par. Är det bara i Sverige eller hittar ni också?
Ja, bara i Sverige. Just nu. Vi svenskar är lite speciella som tycker det verkar väldigt, väldigt, väldigt konstigt att köpa en bil från ett annat land. Tittar man på Finland och köper bilar från Sverige, vi har faktiskt sålt flera bilar till finnar. Vi sålde en bil till en belgare idag och igår sålde vi två Audi e-tron till ett danskt företag.
Men jag tänker det är så mäckigt att köpa från ett annat land, men det är det inte eller?
Jo, det är det väl, och många kanske tänker i Sverige att en tysk bil, den har liksom kört sig 320 km i timmen på autobahn tills den kraschades och sen lackades om liksom. Så vi har bara köpt i Sverige. Och sen tror väl jag att om några år kommer det nog kanske ändras lite. Just nu har vi så mycket subventioner, eller haft också skattesubventioner i Sverige, så att det har varit ganska billigt att köpa en elbil här och snarare skicka ut den snarare än att skicka in den.
Okej, och pengarna, de tjänar ni hur då?
Pengarna tjänar vi såklart delvis på bilen, men sen också kring tjänster. Så om det är försäkringar, finansiering, och vi ser ju vi är väldigt, väldigt spända på vad vi kommer kunna lyckas göra också under ägandeperioden. När vi säljer en bil till någon som vi vet den här kommer nog behöva göra en service på om ett år. När vi faktiskt etablerar oss i den fysiska världen med verkstäder och så vidare, varför ska vi inte kunna erbjuda en mycket bättre kundupplevelse även där? Så jag tror väl att som i mycket annan retail, över tid så kanske det inte är produkten som man tjänar det mesta på, utan det är värdet man kan skapa där runt omkring. Liksom.
Hur ser konkurrensen ut?
Oj, den är ju som en sån här plockepinne med stora jättar och små mindre, om man kan vara mindre än oss, det kan man nog faktiskt. Så det är vad börjar konkurrensen är åka buss är liksom en typ av konkurrens. Vi har biltillverkare som å ena sidan säljer bilar till sina återförsäljare och å andra sidan ska sälja själva. Vi har såklart andra bilåterförsäljare. Men vår tes är väl att det här är en marknad som är så pass stor och så pass fragmenterad. Och framförallt kommer vara så pass stor om liksom 5-6 år. Så att lyckas vi ta en liten andel av det så är det tillräckligt stort. Och det är inte heller en marknad som sociala medier där det finns en spelare. I de flesta länder i Europa det är svårt att hitta någon aktör som har mer än liksom 2-3% av marknaden. Så det finns liksom utrymme för flera.
Har du någon plan på att på sikt börsnotera er?
Nej, det har vi inte ens tänkt tanken på faktiskt.
Nej, ni har precis kommit igång.
Ja, precis. Och en anledning varför man kanske går till att starta något eget är väl att få frihet också. Och det vet väl alla som har varit på börsen att det kanske inte är det som är kännetecknar ett börsbolag, att man har frihet och få utlopp för allt det man vill göra.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Ni drog igång detta. Och så, vad har varit liksom klurigast? Jag tänker också att bilar är ju extremt stora. Om ni har liksom sålt nu 250, alltså hur har det ens gått till?
Ja, men det är en jätterolig, eller inte rolig fråga. Det var en bra fråga med vad jag tyckte var ett roligt svar. Du kan gissa då. Vi gick live och så slår vi på liksom sajten och så kommer in en order som ska levereras till Gotland såklart. Med vår tjusiga leveransfordon då. Och den här kunden frågade, jag antar att jag ska komma till Nynäshamn. Och vi var liksom, ja det vore ju rätt smidigt. Men nu har vi ju sagt att det här med kunden är att vi tycker det är lite viktigt liksom. Så då, vi hade precis anställt en kille som heter Axel som börjar som ansvarig för all operations. Dagen innan det här och han slängde sig på färjan söndag kväll till Gotland med vårt stora leveransfordon, vår chaufför Kenneth och åker över till Gotland och lämnar den här bilen. Det var liksom det första och då börjar man inse precis det du är inne på att det här är ju lite mäckigt liksom.
Det här, liksom det var mäckigt med en bil.
Det är väl just att det är svårt och lite mäckigt, det är ju det som gör att vi ska göra det.
Men är den stor, alltså den logistiska, nu ska ni rekrytera, ni ska sätta varumärke och ni ska jobba med logistik och någonting mer, vad kan det vara? Jag har tänkt att det är fyra grejer ni ska göra.
Ja, vi ska köpa, vi ska fixa, vi ska sälja och vi ska leverera.
Ja, men i allt det här ni ska göra, den här logistikdelen, är det svåraste? Och få liksom kläm på? Eller?
Ja, men det är väl där vi tror att skala kommer bli väldigt viktigt. När vi ser att vi kör en bil i veckan upp till, eller en bil om dagen upp till Norrland, då kanske det faktiskt är läge att öppna ett litet utlämningsställe eller en hubb i Sundsvall. Så att vi kan köra fem bilar på en långtradare till Sundsvall. Låta personer som bor en timme kring Sundsvall, jag hittar på en siffra, faktiskt göra sin service hos oss. Och sen har vi en bil som går från Sundsvall till Umeå istället för att åka med en bil från Stockholm till Umeå. Och då kräver ju lite volym. Så att bygga den volymen så att vi kan få skala, så att vi kan få till logistiken och få till nya produkter till kunder också.
Men jag har en elbil, jag säljer den till er nu. Står den kvar hemma hos mig? Eller då har ni nu ett labb och verkstad? Där de ska stå.
I förrgår så kom det in någon på kvällen som dagen efter hade fått sin bil upplockad och pengarna betalda, och vi äger bilen och kunde göra vad den ville, så att säga. Och då gäller det för oss att vara snabba på att fixa till den, få upp den på sajten så att vi har den såld så fort som möjligt och hemlevererad till någon.
Och planen på sikt att rulla ut här då, ut i Europa, eller vad är det?
Ja, men det finns väl två dimensioner på tillväxten. Det ena är att vi vill även titta på att kunna leasa ut eller abonnera ut nyare bilar. Vi vill göra just det här, att etablera det här, både logistik men också servicenätverket. Och vi vill såklart växa bara grundvolymen. Det är det ena, och sen det andra är såklart att gå in i nya länder.
Och vilka marknader tittar ni på då? Norge?
Norge, ja, men det måste man ju säga att man tittar på, annars vore det lite konstigt. Så det är väl en blandning av storlek på marknaden idag, och där är Norge jättestort.
Är de störst i världen?
Det ska låta vara osagt. Men Tesla hade ju ganska länge, de hade Americas, Asia och Norway och Europe som affärsområden.
Också för att det har varit så subventionerat. Ja, förlåt, säg vidare.
Nej, men precis, storleken idag, storleken imorgon, och sen är det klart man också tittar på konkurrensbilden. Vad finns på marknaden i övrigt? Och jag tror vi har jättegoda möjligheter. Om man tittar på storlek och mognadsgrad idag, så ligger ju alla nordiska länderna långt fram. Så det är väl ett väldigt naturligt så första steg.
Om man då ska köpa en begagnad elbil, hur skiljer det sig från att köpa en begagnad, ska man säga, vanlig, traditionell bil?
Nej, men det är klart. Batteriet är viktigt att förstå. Det finns mycket ny teknik. Sen ska man inte sticka under stol med att de begagnade elbilarna som finns idag, det är ju inte lika stort utbud. Så att hitta rätt, liksom, det kan vara lite knivigt. Vilken modell passar mig? Hur långt kommer jag på den bilen? När jag vill ha en SUV, kommer det bättre SUV om ett halvår eller ett år? Ska jag vänta? Så det finns nog väldigt, väldigt mycket mer frågetecken kring bilen och modeller och behov och användningsområden och allt sånt där. Och det är jättekul, tycker vi, för ju mer problem det finns att lösa, desto mer kan man ju göra någon en tjänst.
Man ser ju också en prispress på nya elbilar som kommer in, och det kommer ju nya märken från Kina och sådär. Hur den prispressen kontra priset på begagnade bilar, hur tänker du kring det?
Ja, men just nu är det en jättemärklig situation där det byggs kanske då 15-20% för lite nya bilar, vilket gör att nybilspriserna hålls uppe. Samtidigt så finns det mycket subventioner på elbilar i de flesta länder, så att då sjunker de priserna. Och dessutom måste ju alla biltillverkare ha en viss CO2-nivå i sin portfölj för att undvika böter. Så där finns det ju en dynamik som gör att priserna går neråt. Men det här med bristen på bilar har gjort också att andrahandsvärdet på bilar generellt är ju skyhögt. Det kan ju kosta mer att köpa en 6 månader begagnad Tesla än att köpa en ny, för att du slipper vänta på den. Så just nu är ju begagnatpriserna på någon slags all time high.
Elbilsmarknaden, den måste du ha haft koll på ganska bra. Eller du har koll på den, eller?
Ja, börjar lite ha koll på den.
Det måste du vara. Men jag bara tänker på din bakgrund från Volvo här. Det som slog mig när jag tittade lite på Volvo Cars här, det var att de verkar legat efter vad gäller nya elbilar. Nu har de snart två, eller de har två modeller. Också ganska dyra om man jämför med andra. Kan du säga något om det? Är det rätt uppfattat att de ligger efter?
Det är väl rätt uppfattat att de har en låg andel av sin försäljning som är rena elbilar.
Ja, och mycket är hybrid.
Jättemycket hybrider. Ja. Nej, men jag tror att för alla företag är det väl alltid svårt att göra för många saker samtidigt. Och Volvo är ett ganska litet företag om man jämför med Volkswagen eller så vidare. Så det är kanske ännu svårare att göra jättemånga saker samtidigt. Och det man gjorde väldigt, väldigt bra var ju först att bygga SUVar, XC90, XC60 som liksom räddade Volvo på något vis. Mm. Och sen var man jätteduktig på att bygga laddhybridbilar.
Mm.
Och hade man inte varit så duktig på det, då kanske man hade börjat med ren elbilar lite, lite tidigare.
Ja, jag fattar att man var duktig på det. Ja, okej. Mm.
Och då säger jag var duktig, och det är inte jag rätt person att bedöma, men om man tittar på siffror så har ju andelen laddbara bilar varit jättehögt. Så, så tittar man på olika rankningar kring vilka biltillverkare har lägst CO2 i sina portföljer etc. Så har ju Volvo legat väldigt, väldigt bra till tack vare sina laddhybrider.
Ja.
Men att det kommer en stenhård push nu på elbilar från Volvo är ju klart. Och det ska bli så spännande att se nya XC90 som kommer. Och se om det nästa XC90 blir det den som på nytt liksom tar Volvo till nästa nivå.
Vad tror du?
Ja, men det tror jag faktiskt.
För
jag
tror
man,
det?
Ja, men ja. Man älskar ju XC90 på Volvo och man är stolt och det, man tjänar mycket pengar på dem. Så jag tippar på att man, det är nog rätt viktigt och det tror jag man tar på fullast allvar.
Mm. Du sa innan att det kan vara ganska djupa dalar när man är entreprenör. Kan du inte berätta om någon lite djup dal som du har varit inne i?
Jo, men nu gör ju vi det vi gör nu där vi köper bilar, äger bilar, fixar bilar. Men sanningen är faktiskt, när jag såg upp mig från Volvo så var Niklas och min tanke att vi skulle bygga en marknadsplats, en förmedlare.
Mm.
Och för då hade jag hållit på med Clear och det var massa FI och balansräkning och Care by Volvo var också, vi ägde massa bilar, det var jättekrångligt och stora balansräkningar. Så hörde man massa investerare som sa Asset Light, det lät ju superspännande. Så då sa vi att nej, men låt oss göra den här magiska kundupplevelsen, men vi gör inte så mycket av grovgörat, vi gör det mer digitalt.
Mm.
Så vi hade signat upp, så vi jobbade med, vi kunde förmedla och förmedla bilar från 30-35 elbilsvarumärken eller 30-35 märken. Och problemet var bara att för varje möte vi hade med verkligheten så försvann all den där kundmagin.
Ja.
Vi får inte leverera bilar hem till kunder för säljaren måste gå igenom bilen, för annars får vi ingen bonus från vår återförsäljare eller från vårt bilvarumärke.
Mm.
Vi kan inte garantera att vi svarar inom så lång tid. Vi kan inte visa de här priserna online. Så egentligen sanningen är att från augusti förra året, ungefär 10 månader, så jobbade vi på en idé som vi egentligen och inte riktigt trodde på.
Mm.
Och den känslan av att inte tro på det man gör, att innerligt tro på det man gör, det var jobbigt.
Mm.
Någon, när man knappt orkar gå ur bilen och sitter kvar och lyssnar på musik och bara stirrar.
Ja.
Lyssna på The Weeknds deppiga låtar. Men det är bra på något vis, och då fostras man i någon sån här liksom paranoia att aldrig slappna av. Det finns liksom en tjur kring nästa hörn också. Det är bara liksom köra på, köra på, köra på. Så har man haft det riktigt knivigt, då känns ju det mesta sen också ganska mycket enklare.
Mm.
Och det är så fantastiskt att känna när det funkar.
Mm. Och var det något särskilt skeende? Något där du bara, nej men nu får vi tänka om. Nu får vi faktiskt, var det någon liksom...
Ja, nej men absolut. Vi den här marknadsplatsen, vi gick live med den i maj förra året.
Mm.
Och jag var bombsäker på att det inte skulle funka sen de sista, liksom, sista veckorna, någonting sånt där. Och så hände det några grejer som jag inte ska gå in på i detalj, som gjorde att jag tror resten av teamet också kände att nej, vet ni vad, det här funkar ju inte, vi kan inte stå för den här kundupplevelsen, det här blir inte bra. Så då bestämde vi oss för i maj-juni att nej, men då bygger vi nya Akala, där vi åker på att göra mycket av de här jobbiga sakerna. Men gör vi de här jobbiga sakerna så kan vi garantera kundupplevelsen.
Mm.
Eller då kan vi inte skylla på någon annan än oss själva.
Mm.
Och det är befriande att inte ha några ursäkter.
Mm.
Vi har inga ursäkter. Det är upp till oss att fixa det.
Mm.
Och den känslan är magisk.
Det ska bli väldigt kul att följa. Du är välkommen hit om ett år igen.
Ja, tack.
Ja,
sitter jag skallig med gråa hår.
Vad hoppas du ska ha hänt då?
Ja, men då vill jag att vi är kända i Sverige för att wow, vad de är bra.
Ja.
Då vill jag kunna sitta på en middag och någon berättar att jag har faktiskt köpt en bil från er. Det var så bra.
Mm.
Det är den viktigaste för mig.
Mm. Jag säger tack till dig, Patrik Illerstig, som är vd för Akala. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin.
Tack snälla.
Och du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information om Affärsvärldens journalistik det hittar du på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då!